yes, yes, yo. 420. 420. We all got to go 420. Jag hoppas ni sitter skönt tillbaka lutade för 420. Aha. 420 sänder idag enhetsradio. Så vi strävar efter att nå enhet även i svåra frågor. Hur svårt den kan vara så ska vi resonera oss fram. Prata lite om våra arbetssätt och fortsätta prata med Anders Axner som vi pratade med igår. Och reda ut en hel del begrepp. Yes. Sveriges första 420-program tror jag det här är. Och i alla fall första serie. Vi har sänt några gånger redan. Jag vill välkomna dagens gäster. Till vänster om mig i studion sitter...
Lasse Kainfeldt.
Jag tror vi får presentera det igen. För ljudteknikern har inte gjort sitt jobb här. Vi säger en gång till.
Här sitter Lasse Heinsalo.
Yeah, the legend. Yes. Och rakt framför mig sitter
Anders Axner.
Åh, tunga talespersonen. Och vem har förärat oss till höger om mig?
Vita Kronowski
har förärat med sin närvaro i 420 idag. Vita Kronowski är ordförande, Anders Axner är talesperson och Lasse är legend. Och jag är vice ordförande. Det är sällan vi har haft en sån här tung crew i enhetens radio, men vi är ju ändå uppladdningen inför Almedalen då vi ska ta plats från ingenting. Vi jobbar ideellt allihopa, eller hur? Ja. Vi gör vad vi kan med vad vi har. Och ska lille David ska upp och slåss mot Goliat helt enkelt nu i valrörelsen. Och vi är då den lille David. Yeah. Det var inledningen. Jag tänkte först ge ordet till Anders som har en liten något att säga oss här.
Ja, enhet har tre grundpelare. Enhet har först sina visioner om det goda samhället. Mm. Och utifrån det har vi skapat ett partiprogram med massor av goda åtgärder för att förverkliga de här visionerna. Sen har vi någonting som vi kallar för enhetsarbetssätt. Mm. Som vi använder oss av när vi träffas och även när vi skriver. Och jag tänkte vi skulle ha det här träffen här precis som ett möte. Och det första man gör när vi träffas det är att vi alltid har en tyst stund. Och efter den tysta stunden så har vi en cirkel. Nämligen, och meningen med den här cirkeln det är att alla ska bli hörda och att få full uppmärksamhet. Och när vi, det tredje delen i vårt arbetssätt det är att vi har någonting som kallas non-violent communication eller empatisk kommunikation. Och där utgår man alltid från sina egna önskningar, behov och vad man vill att få. Och man angriper inte andra utan man utgår från sig själv. Och ja, ni får alltså vara med om ett enhetsmöte i radio här.
Så att vi tänkte börja med det enhetsmötet alltså. Så det finns en lag, det får aldrig vara tyst i radio. Så den tysta stunden under tiden vi kör den så kommer vi att spela en instrumentell reggae-låt, dubb-låt. Så var god och var tyst.
Thank you.
Efter en sån här stilla stund så är man närvarande igen. Då har man glömt bort det som var innan och är fullt koncentrerad på sitt möte. Och den här cirkeln, jag tänkte att vi skulle berätta lite om oss själva. Vad det är vi engagerar oss för och varför vi tycker enhet är så bra. Vad är det vi brinner för och varför tycker vi att vi ska lägga så mycket engagemang och tid på enhet. Vad säger du, Lasse?
Ja, först och främst så upptäckte jag enhet i deras begynnelse runt 92. Då jag för mig mycket alternativa kretsar och enhets grundvärderingar ur ett andligt perspektiv tilltalade mig genast. Och det var någonting jag kände att det här följer mitt hjärta och där jag har blivit kvar och har varit kontaktperson i Västmanland sedan 5-6 år tillbaka. Och ja, jag gör vad jag kan för att kunna sprida enhets visioner. För det känns viktigt att det finns en plattform för människor som har ett annat perspektiv på tillvaron. Och det är viktigt. Jag är en odlare av rang kan man väl säga, för jag tycker att födan är väldigt viktig för kropp och själ, så att jag försöker odla så att man får giftfri mat och mår bra av det. Jag brinner ju för veganism för att jag anser att det är den fullkomliga födan. Vi behöver inte döda för att få i oss föda. Och det är någonting jag vurmar för. Jag jobbar just nu nere på Cityfestivalen för väggfest. Så jag på ett litet tillfälligt besök. Är även odlare av hampa som jag också tycker behöver lyftas fram. En baktalad växt som har stor potential och många användningsområden. Så det är också en del jag vill lyfta. Basinkomst, medborgarandel är ju också någonting som känns varmt för mig. Och tala om och att människor får en grundtrygghet ekonomiskt. Pengarna finns redan, vi ska bara fördela om dem. Så det är väl också en del som jag tycker vi ska få fram i samhället. Ja, Anders.
Tack, Lasse.
Då vet vi lite om dig och Vitek. Vad brinner du för och vem är du?
Ja, jag är egentligen i grund och botten rejonsvettare. Vilket förvånar
mig själv även när jag hör det. När jag hör mig säga det. Men det är jag. Och jag är också utbildad Waldorflärare. Och jag har jobbat som Waldorflärare i flera år. Så jag brinner också för alternativ pedagogik och de olika alternativen inom pedagogiken, helt enkelt. Sen har jag också engagerat mig inom olika projekt och ideella föreningar och brinner för omställning, en omställning av den här världen och det här samhället från botten, helt enkelt. Jag är också facilitator och har erfarenhet utav sociokrati, vilket är ett sätt att styra samhälle eller gemenskap eller förening, skola och organisation. Mycket spännande. Det jag vill uppnå genom enhet, det är ju just den här, just den nämnda samhällsomvandlingen. Och jag tycker det är att enhet är ett väldigt häftigt parti med det bästa programmet som någonsin har funnits, verkligen. Så det är det jag brinner för. Och att genomföra det programmet i praktiken, även att det programmet ska även återspeglas i det sättet som vi styr enhet på och så vidare. Och hur vi handlar i vardagen och så vidare. Det är ju också oerhört viktigt för oss. För att vara ärliga och uppnå det vi vill. Och Gandhi brukade säga att vi är alltid redan där vi går, så att säga. Och att tänka på det hela tiden är mycket viktigt. Tack.
Ja, så har vi John kvar. Vem är du? Vad brinner du för?
Ja, då ska vi se vad som kommer ur hjärtat idag. Jag brinner för det här permanent. Jag är en människa som trodde en gång att det jag lärde mig i skolan var sant. När jag var 22 så upptäckte jag att det var falskt. Ungefär hälften, och fram tills nu har jag förstått att ungefär hälften av det jag lärt mig i skolan är lögn. Och jag... Jag har inget annat val än att söka sanningen. Det har alltid varit min, vad ska man säga, min akilleshäl och tillgång. Att jag kräver sanning av mig själv och andra. Det är svårt att kräva det av andra, men jag kräver det av mig själv. Sanning, att jag står för, att jag tar reda på fakta och står för sanning. Hur hård, vad jag än tycker om sanningen, så ska jag acceptera den. För att jag anser att jag inte är här för att bara... ska bli att någon ska hålla med mig, utan jag är här för att upptäcka sanningen, och har någon annan en sanning som är mer rätt än min, ja då får jag slipa bort mina åsikter och sen förädla mitt hjärta och vara ödmjuk inför att det finns där. Så jag brinner egentligen för självutveckling i grunden, och jag kan säga att enhet har gett mig just den här plattformen för det revolutionerande tankar som jag har burit så länge. Och det som förde in mig, den som förde in mig i enhet var Lasse, som jag ringde till en vinterkväll 2017, strax efter nyår, och var så förbannad. Jag kom från Kalifornien där de hade legaliserat cannabis, och jag såg ju hur positivt det var. Och så kom jag tillbaka till Sverige, och du vet, så fort man kom in i tullen och det, man möttes av den här mörka energin som finns runt det här, 50 års stigmatisering, så jag tänkte att någon måste ju göra någonting åt det här. Och jag insåg ganska snabbt att enhet kanske borde stå för det här, och Lasse sa att ja, vi formulerar just nu motionen kring det. Så det var det som förde in mig på ett bananskal, och när jag såg att enhet röstade igenom den här motionen om medicinsk cannabis utan att jag hade sagt ett enda ord, utan att jag ens var på mötet. Jag såg bara motionen röstas igenom och tänkte, det här partiet, de menar allvar. Jag har inte varit där och övertala någon, och ändå röstar de ja. Det betyder att, wow, det kanske finns hopp liksom. Så jag hoppade in i partiet lite snabbt, och jag kommer väl med raketfart, för nu blev det vice ordförande inom 1,5 år. Och inte riktigt vad jag hade räknat med. Jag ville bara ändra mentalitet kring våra växter helt enkelt. Jag är för att alla växter ska få växa på marken liksom, och inte behöva gömma sig och du vet, bara, ja, leva i hemliga liv, utan växterna ska få se solen och växtrasismen måste få ett stopp. Så det är väl lite där jag brinner för, att liksom, det handlar om djur och natur och harmoni mellan människa och djur och natur. Naturen har alltid stått mig nära, uppvuxen bland granar och tallar och troll i Bergslagens skogar. Har även känt på stadslivet och behärskar det. Så, och träffat människor från samhällets botten och topp. Så jag anser mig ha ett helhetsperspektiv på den här skutan vi seglar som heter Sverige. Och jag skulle vilja styra den åt rätt håll, för jag anser att det går helt åt helvete fel just nu. På så många plan, och hur mycket materiell lycka vi än har i det här landet, så ser jag hur folk lider av diverse saker som faktiskt inte är så svåra att rätta till. Så jag vill vara med och rätta till en hel del, och just nu brinner jag för att ta med mig en kappsäck full av inspiration av er som är i studion till Almedalen, dit jag påbörjar min resa senare ikväll. Det var allt för mig. Tack så mycket.
Ja, då avslutar vi cirkeln med att jag, Anders, också berättar lite om mig. Mm. Och resan började kanske för drygt 40 år sedan när jag började meditera, transcendental meditation, och insåg att livet hade, ska vi kalla, en icke-materiell aspekt också. Det hade jag väl misstänkt. Det gav mig väldigt mycket frid och stillhet att meditera. Och när jag sen då 2006 kom i kontakt med Enhet och läste partiprogrammet och såg att det var ett parti som såg att det finns en andlig aspekt. Naturligtvis finns det materiell aspekt av världen också, men det finns en andlig. Och man hade ju skapat visioner om ett gott samhälle byggt på kärlek istället för rädsla. Då såg jag att det här är fantastiskt. Och när jag sen blev pensionär i mitten på 2010-talet, 2012-2015, då engagerade jag mig jättemycket och har jobbat på med det. Så jag ser alltså att Enhet står för just ett, som man säger i meditationskretsar, 100% andligt och 100% materiellt, 200% liv här. Så det är inte bara frågan, den materiella tillväxten inser vi ju att den kan vi inte fortsätta på. Den utarmar jordklotet, men den andliga, våra relationer och vår inre växande. Så det här gör att, och jag, precis som Lasse säger om medborgarandelen, om en satsning på hälsa och det revolutionerande begreppet existenslinjen. Det tycker jag. Så Enhet har gjort fantastiska uppfinningar. Vi har hittat på, uppfunnit begreppet medborgarandel, uppfunnit begreppet existenslinjen istället för arbetslinjen. Och det här gör att jag känner mig väldigt komfortabel och vill fortsätta engagera mig. Ja, John, vad säger du? Är det dags för musik efter den här?
Ja, vi kan ta lite musik så får vi väl smälta detta. Och vi smälter det till en låt som heter One Love. Alltså... Det är Enhet, fast på reggae-språk, av en grupp som heter One Step, som jag tror jag spelar orgel på den här inspelningen för övrigt. Enjoy the ride! Oh. Hey! Biblical and the Quran, we are all Jaja children. You know I'm a Rasta, but what I am trying to say now, I and Jaja people live together, brotherhood. We are the one who can make the world a bright. You and I, we can make the world a peace. I and I, we are the one who can make the world a bright. Black and white, and now I shake my hands and dance. Muslims and Christians need to get together and pray. Arabs and white, and now I shake my hands and dance. Middle East gets together, there's the one. Reggae music bring people get together. We are the one who can make the world a bright. One love, we are one. Let
together is a one. One love, we are one. Defense and praise, one love, we are one. Together is a one.
420 is back och vi sitter här i studion. Vi sände ett program igår och då var det bara jag och Anders här. Och då blev det lite, vi hann inte prata klart om en sak och jag vet att Pernilla sitter där ute och lyssnar så nu ska vi prata fred. Jag är av den åsikten personligt att man behöver vara stark för att, trygg och stark för att stifta fred, som Bamse ungefär. Men jag vet att vi är ett pacifistiskt parti, vilket betyder att vi tar stryk och gärna går i döden för saker utan att slå någon tillbaka. Det är vad pacifism är ungefär. Så jag hoppas nu att jag får lite tydlighet i hur jag ska svara på det. För jag är ju långt ifrån en pacifist. Jag har varit pacifist. Jag minns att när jag var 12, då bestämde jag mig för att bli pacifist. Sluta slåss. Och sluta överhuvudtaget ägna mig åt våld. Vilket jag var ganska våldsam innan dess. Jag gillade att slåss. Jag tyckte det var kul. Men jag märkte också att mina tårar försvann och mina känslor försvann. Så att när jag blev äldre så började jag ägna mig åt kampsport igen. Och känslorna kom tillbaka. Och jag insåg att jag måste acceptera att jag är lite krigisk av mig. Att jag gillar att gå den vägen. Liksom. Så det tog mig väldigt lång tid att komma till freds med att jag är en krigare. Och nu är jag med i ett pacifistiskt parti. Så nu tänker jag att vi tar den här diskussionen vidare. Jag bara inledde lite så att alla är med på vart vi var igår. Så, Anders, vi satt här och gick igenom lite enhetspunkter här. Och då kom vi till den här fredsfursten Anders Axner, som jag kallar dig. Du är en grym rackare på att tala om fred. Så nu ska vi se om gammal är äldst här. Mm.
Jag ska prata om det från två håll.
Yes.
Den ena delen, så sa John igår att vi måste ha kvar ett försvar.
Mm.
Och jag kan säga så här, låt oss ha kvar försvaret ett tag, men se till att vi inte går in i någon allians med NATO, för då sitter vi fast. Så här är det då, att Sverige har ju varit neutralt på pappret och la väldigt mycket pengar på sin utveckling av krigsmateriel. Mm. Det här kostade väldigt, väldigt mycket, och för att nu Sverige ska kunna fortsätta att ha krigsmakt och så vidare, så har man kommit på den excellenta idén att utveckla väldigt, väldigt avancerade krigsmateriel och sen exportera dem och på så sätt förse världen med krigsmateriel.
Mm.
Det här, det här är då den hemska sidan av vad Sverige gör. Vi ser till alltså...
Det står Bofors på kulorna.
Ja, det står Bofors, och vi vet vad världen, vad Carl Gustav är känt för i världen.
Ja.
Ja, Carl Gustav, det är alltså de här...
Raketgevären.
Just det, precis. Mm. Det känner folk till.
Mm.
Jo, så vad Sverige måste undvika, det är alltså att... fortsätta med att exportera krigsmateriel. Att försvara sig kan man väl göra tills vidare, men då ska det vara ett försvar som är mer ett civilförsvar, precis som John var inne på. Och det gäller alltså att stärka oss så att vi blir de starka individer istället som inte angriper. Och nu ska jag ta den andra som vi alltså måste undvika, att gå in mot NATO. Det här med värdlandsavtal och att tillåta övningar där andra länder kommer in och övar i svenska territorier. Det är fruktansvärt utmanande mot Ryssland. Och är det någonting som påverkar, ska vi säga, freden, så är det den utmanande attityden som Sverige har mot Ryssland.
Mm.
Så låt oss låta bli det och istället se till att vi har ett försvar.
Mm.
Det var den första delen.
Mm.
Sen tar vi den andra delen. Hur ska vi då gå in när det gäller fred, att verkligen skapa fred? Jo, då blir det så här att den inre friden, det är ju den som ger yttre fred.
Mm.
Och kan man då skapa en inre frid och uppnå den, då finns det ett antal olika sätt att göra detta. Och då tänker jag mig att då har vi först och främst skapat ett fredsdepartement som istället för försvarsdepartementet, då tror man att man ska rusta upp och skrämma fienden. Och låt dem tro det och sådär. Men skapar vi då ett fredsdepartement som förstår att fred, det skapar vi genom att vi blir fredliga.
Mm.
Och det första man kanske ska göra, det är då ge sig ut och besöka världen och prata med andra länder, se... Är de några fiender? Tänker de verkligen att angripa Sverige?
Mm.
Och prata med gemene man. Hur ser det ut i världen? Behöver vi ha den här rädslan som massmedia underblåser?
Mm.
Jag tror alltså att göra studiebesök. Och jag pratade med fredsavdelningen, vad heter det? På Uppsala universitet.
Mm.
Och då sa de så här, att ett av de mest fredsskapande åtgärder man kan göra, det är att låta ungdomar komma till andra länder och skapa relationer. För har man då skapat relationer med människor i andra länder, inte vill man hålla på och kriga med sina vänner, inte. Så att låta svenska ungdomar besöka länder, speciellt de som vi är mest rädda för, det är väldigt fredsskapande. Sen finns det också de bitar inom en själv, nämligen att när man är rädd för någon annan eller arg på någon annan, när man känner en konflikt, då är det ofta någonting som finns i en själv som man inte vill kännas vid.
Mm.
Så att gå in på ett djupt plan, att börja se sig själv och de skuggsidor som man oftast inte vill erkänna, det skapar den här friden. För ofta så pratar man om hur skapas krig, så är det ofta någonting som är ett kollektivt medvetande. Att människors ilska och aggressioner i samhället, i byar, i samhällen, i städer. På ett kollektivt plan så yttrar det sig som krig på ett nationellt plan. Så att dra ner den inre, den stressen, Och då pratar vi medborgarlönen, som medborgarandelen som är ett. Men vi pratar också om andra. Yoga, mindfulness och så vidare. Mm. Och se sig själv. Så jag tänker mig alltså att det är på så sätt. Och kan vi då få ner rädslan för omvärlden, för andra länder, då kan vi sen börja rusta ner på riktigt. Mm. Men vi behöver inte rusta ner innan vi känner oss mogna. Bara att vi inte går in och ställer till det värre för oss.
Ja, då håller jag med dig. Då är jag med dig.
Jag skulle vilja göra ett tillägg på exporten av vapen. Så länge vi exporterar vapen till andra länder så har vi nu också en infekterad invandrardebatt. Kontentan av det är att vi importerar människor som inte kan vistas i de länderna vi exporterar vapen till. Så vi får nog ta konsekvenserna av det så länge vi exporterar.
Mm, det ligger nog mycket i det. Liksom. What goes around comes around, lite grann. Sådär. Vitek, du har någonting här.
Jag skulle vilja säga någonting om pacifismen. Även ordet pacifism ofta kan väcka en idé om en sorts passivitet. Mm. Det var det som Gandhi kämpade med ganska mycket. Mm. Och det är därför jag vill också lyfta upp begreppet active non-violence, aktiv icke-våld till exempel, som Gandhi använde sig av ganska mycket och visade för världen vad det är. Mm. Vilket då inte bara innebär att man inte deltar i någonting, vilket är då passiviteten, utan att man själv är väldigt aktiv i samhället, på gatan, vågar prata om de svåra frågorna, vågar strejka, vågar...
Civil odlydnad när staten gör fel.
Ja, men precis så. Ja. På det viset. Mm. Och det kräver väldigt mycket mod. Det är det modigaste egentligen som finns istället för krig. Också kan det hänga ihop med att ja, men då kan jag stå inför min fiende och veta att jag kan bli slagen, jag kan bli nedpuffad, jag kan bli mobbad, hånad, men jag står ut med det och står kvar och inte ger tillbaks, och det är det som är styrkan. Och det är det som jag är säker på vi står för här i enhet också. Mm. Just den här hållningen. Det är det vi tänker på när vi pratar om pacifism. Jag tänker att om modet att stå ut, att stå kvar och inte ge tillbaks.
Jo, men då tänker jag så här. Om då vi blir invaderade som nation. Om vi skulle bli invaderade, ska vi stå... vad ska vi ha för hållning då? Hur försvarar man sig mot en invasionsstyrka om man ska vara pacifist, tänker jag?
Det är en väldigt svår fråga. Mm. Och den kämpade Gandhi också med.
Mm. Jag förstår det.
Det som var meningen med aktivt non-violence för honom var att genom att stå ut med stryk så visar man sin... moraliska styrka då. Och på det viset vinner. Mm. Men även Gandhi var medveten om att det inte går att vinna på det viset över någon som inte har förmåga att tänka över sitt handlande till exempel.
Ja, eller som bara skiter blanka fan i moral.
Är man direkt i livsfara då kanske det inte hjälper så mycket.
Är det någon av er som har försvarat sig?
Offra sig på gatan. Sen kan det vara en liten annan sak som om man nu till exempel är en ledare för ett parti eller en viktig organisation och så. Ja. Då kan det spela en väldigt viktig roll om man nu till exempel vågar offra en del för det goda.
Ja, jag är av den åsikten, insikten att jag kommer alltid att försvara mig. Om någon vill mig illa så försvarar jag mig. Och det anser jag vara min rättighet. Så enkelt är det. Jag attackerar aldrig någon. Och jag har aldrig attackerat någon sen jag fick någon slags självinsikt när man blev lite äldre än 7-8 år. Liksom man förstod vad som händer. Sen har inte jag attackerat någon. Men jag har försvarat mig några gånger. Liksom. Så, och de gångerna är jag stolt över att jag stod upp för mig själv och såg till att jag inte fick stryk, helt enkelt.
Jag har gjort med, det är mycket komplicerad fråga, det finns inte ett enkelt svar. Mm. Men jag vill bara betona det att det är inte alltid vi är i svara, det är inte alltid vi behöver försvara oss.
Nej.
Som vi känner. Så, det är det.
Anders?
Jag har ju också en indisk guru, inte bara Gandhi utan min meditationsguru. Han hette Maharishi Mahesh Yogi, samma guru som Beatles. Mm. Och han sa så här på engelska, avert the danger before it arises. Mm. Alltså undvik faran innan den uppstår. Det betyder i det här fallet, skapa inte fienden utan se till att vara fridfull, harmonisk, vara stark i dig själv. Så att då behöver du inte skapa någon fiende. Är du den kärleksfulla, fridfulla, så kommer inte folk att angripa dig. Mm. Och det stämmer nog till kanske 95% eller 99%. Mm. Det är klart, det förekommer att det blir konflikt.
Ibland möter man riktig ondska. Mm.
Ja, det gör man. Ja, precis. Mm. Så det, den delen finns. Och jag ska säga att vad enhet säger då, det är att se till att FN har resurser så att hur man, sen hur FN har det, om man har egna styrkor eller om det finns styrkor i olika länder, men att om det, den riktiga ondskan infinner sig på jordklotet, se till att det finns att det är globalt och på det sättet.
Jag satt och funderade igår och fick en lite mindre vision. Jag tänkte, okej, om man bygger upp ett Sveriges försvar. Men det ska vara omöjligt för oss att attackera. Det ska inte ens finnas på kartan. Men att ha ett försvar som är helt omöjligt att ta sig in i. För vem som helst. Och det är ganska enkelt att skapa ett sånt försvar. Ett bra immunförsvar för Sverige. Vi har ingen möjlighet att attackera. Men vi har möjlighet att stifta fred. Och vi har jättemycket invandrare som har flytt från krig. Vilket betyder att de älskar fred. Så att upprätthålla freden och freda våran egen mark från inblandning av bland annat NATO eller Ryssland. Att jag skulle drömma om att vi blev en suverän nation, suverän och neutral igen. Och vi lyckas freda våran neutralitet. Så starka bör vi vara. För då kan vi göra en nation i fred som blir ett föredöme för de som söker kommersiella vinningar men inte kommer in här. Och lyckas förstöra oss med kommersialism eller andra indoktrineringar utifrån. Utan vi behöver som nation, anser jag, försvara vår neutralitet i det här läget. För jag ser ju att den är i fara. När man tittar lite på nyheterna och hör vad som händer om USA som är NATO som tränar krigföring på våran. Och det är klart att det retar upp ryssen. Jag menar, okej, det är som det är, men jag tycker vi ska satsa på Sverige, helt enkelt. Och att göra det här, ett försvar som kan, så där varenda medborgare är medveten och att inom 3 timmar så ska vi kunna ha taggarna utåt mot vem som helst. Men vi ska vara helt bekymmersfria resten av tiden. Blir det något problem, ja då ska vi ha taggar som de inte kommer igenom. Men så länge det inte är problem så ska vi bara vara lyckliga. Så tänker jag ett försvar, så tänker jag ett bra immunförsvar, så tänker jag ett bra nationellt försvar och faktiskt att ge våra nation styrka att inte ta emot skit från någon annan. Då kan vi skapa fred liksom. Det är så jag, det var den visionen jag fick i alla fall när jag funderade lite över det i natt. Så. Är det någon som har mer tankar kring det? Det är intressant samtalsämne det här, för det är just vårat parti är pacifistiskt, men vi måste ändå ha en hållning till försvaret.
Det är inget enkelt tema och just det här temat var faktiskt det som jag hade som mest problem också när jag gick med i enhet. Men som sagt, det är väldigt komplicerat och man kan också se på det från det hållet att fred på Sveriges mark förstärks inte utav det att vi rustar upp utan utav det hur vilka relationer vi har med andra länder. Mm. Och alltså, om ingen känner sig hotad av oss, då finns det ingen hot för oss heller att bli invaderade.
Jag ska tillägga ytterligare att vapenexport är ju absolut out of the question. från och med nu. Alltså det finns inte att vi ska exportera vapen. Och jag anser att vi bör förstatliga vapentillverkningen så den inte är vinst. Att den inte är ute efter vinster på något sätt utan bara ute efter nöden. Att man gör det för att det är nödvändigt om det är nödvändigt. Men inte annars. För då får man bort kommersialismen kring vapen. Och då kanske man, då kanske en annan mentalitet uppstår liksom. För pengar och vapen, det hör ju ihop idag. Men kan man lyckas sära på de två så kan man kanske få en balanserad användning. Och ett bara enhetligt försvar liksom. Varsågod.
Ja, för jag tänker nu väldigt mycket på begreppet existenslinjen igen. Mm. För existenslinjen, det sätter ju fokus på de livsavgörande frågorna. Mm. Då är det alltså frågan om hållbarheten, vår överlevnad. Mm. Det är hälsan, att vi människor mår väl. Mm. Och det är ju freden, att det inte blir kärnvapenkrig eller något krig överhuvudtaget. Det är de. Och då blir det, som du säger, så länge när man har en krigsindustri som vill tjäna pengar, då är vi där, sitter fast i arbetslinjen. Det kan mycket väl vara så här att om man är arbetslös och sen det uppstår ett arbete i krigsindustrin och man säger att nej, det vill jag inte ha. Man vill alltså göra precis som Vitek säger, man vill inte bidra till krig. Mm. Men då kan man bli utan sin A-kassa där och säger du har inte tagit det här jobbet som har erbjudit sig. Alltså igen, var den här arbetslinjen och det här att tjäna pengar på vad så, vilket, till vilket pris som helst, även på att tillverka krigsmateriel. Mm. Det är det här vi vill komma ifrån. Vi vill ha ett nytt tänkande. Vi vill sätta livet och mänskligheten, djuren och planeten i första rummet. Sen så kommer det här med arbete. Vilka arbeten är det då man ska utföra för när vi sätter det här? Det blir helt annat tänkande. Mm. Så den här omställningsprocessen, den här omställningen, det är den som vi vill få uppmuntra. Mm. Tänk om vi kunde få den här folkrörelsen att människor börjar tänka, hur gör vi det här och hur gör vi det för att få det bästa kring planeten, för att vi ska må väl, för att uppnå det här paradiset. Mm. Ja, för...
Jag tror du har svaret på det här, va?
Ja, jag tror jag har lite svar. Men det var ju så här alltså. Det var ju så här då. Jag sa igår om att vi sitter fast i industrialismens tankar. Mm. Och då är det... som det står i Bibeln, att människan ska arbeta i sitt anletes svett. Men i paradiset så arbetade man inte särskilt mycket. Mm. Då hade man kanske sin medborgarandel och hade lugn och ro. Tänkt så här. Men det är så här att människan är på väg mot ett nytt paradis. Det är det som kan bli om vi alltså inte ser det som ett problem att vi inte behöver arbeta så mycket. Att maskiner, robotar och så vidare gör att vi kan arbeta mindre. Mm. Men då får vi inte ha vår försörjning kopplad till att vi måste arbeta, utan då är den här medborgarandelen nog en förutsättning. Alltså att vi har en tryggad överlevnad.
En tryggad existens.
En tryggad existens. Och då kan vi börja tala om de viktiga frågorna. Kultur, relationer, att hela det här jordklotet ska må bra. Mm. Det känner jag är existenslinjen.
Och jag tror Sverige är precis på skiljelinjen mellan arbetslinje och existenslinje. För arbetslinjen har, som vi lite sa igår, den har nått sin peak också. Den har nått sin fulländning och den är verkligen genomarbetad. Men vi vet alla att när det är klart, så är det klart. Och vad händer då? There come a change. Nu kommer en förändring i Sveriges samhälle. En stor förändring. Inifrån folket och inifrån oss. Och enhet är ju en del av den stora omställningsrörelsen, skulle man väl kunna säga också. Mm. Det finns många andra delar. Känner ni till några organisationer som är omställningsorganisationer just nu?
Alltså omställningsrörelsen är ju i sig en stor organisation som har olika lokala föreningar, så att säga. Jag har också varit aktiv i den. Mm. Men sen finns det väldigt många liknande rörelser som så att säga främjar samma utveckling, till exempel Ekobyarnas riksorganisation. Mm. Ekobyrörelsen är väldigt viktig. Mm. Permakulturrörelsen.
De fria.
Waldorfpedagogiken.
Waldorf, ja, just det.
Absolut. Mm.
Det är mycket nytänk i samhället nu alltså.
Mm. Alltså det finns i många områden. Det som ibland kan vara problem är att vi inte ser varandra. Mm. Att man bara ser på sitt eget finger. Och,
ja, precis.
Och inte hinner titta på månen så att säga. Mm. Men det är det vi försöker också bidra till här i enhet. Att vi samlar ihop alla de här olika teman som folk från valvpariken, alternativ medicin, permakultur, ekologisk odling, ekobiorörelsen. Vi alla kan enas kring de här teman och det är ju jätteviktigt. För det är det som bidrar till det paradigmskiftet vi...
Paradigmskiftet, ja. Alltså.
Som vi vill, vi vill bidra till. Det är
skiftet i landet, ja.
Mm. Paradigmskiftet, det är nästa viktigt begrepp som vi använder i enhet. Mm.
Ja, det låter hoppfullt. Vi är på rätt väg, definitivt. Anders, eller Lasse har... Lasse,
nej, fortsätt Anders.
Ja, Anders, fortsätt.
Lasse viskade precis Ubuntu-rörelsen.
Ubuntu, ja.
Ubuntu är en sån rörelse. Själv var jag på klimatriksdagen för några månader sedan. En jätteintressant rörelse. Jag är medlem i Svenska Freds- och skiljedomsnämnden. Mm. Svenska Freds gör jättemycket nytta. Mm. Det finns massor med sådana. Mm. Jag ska väl nämna en rörelse som är intressant. Det är den här ETC. Alltså som Johan Ehrenberg som jobbar med...
grön energi.
Med grön energi, solenergi. Mm. Jag ska åka och titta på solcellsparken i Katrineholm snart. Mm. För det, ja, det är en omställning. Det är så många fantastiska saker. Så att John och jag förberedde oss lite grann. Vi sa att vi skulle prata om folkrörelse. Och det är ju precis det vi pratar om. Det är folkrörelser på så många olika plan. Mm. Det är fred, det är energi, det är odling, det är utbildning. Jag gissar att Vitex ska prata utbildning lite grann. För att den delen är ju väldigt viktig. Får vi skolorna att fungera där vi för in nytänkande tidigt, får in non-violent communication, livskunskap, you name it, och så vidare. Då förändrar vi samhället. Så hela den här folkrörelsen. Och vad är då enhet? Var passar enhet in i det här? Jo, enhet är alltså, ska vi säga, det politiska delen av den här omställningsrörelsen, av den här folkrörelsen. Mm. Jag ska vara lite långrandig. Jag ska säga att...
En som en zebra.
Ja, precis. Jag tar så här. Jag tror nämligen att tiden är precis mogen nu. Jag har för mig att det var 1918 som det blev allmän rösträtt i Sverige. Det var alltså 100 år sedan. Idag är det 2018. Men 1968, för 50 år sedan, då var det studentkravaller, uppror. Mm. Och jag vet att det var då vanligt folk flyttade fram positionerna gentemot kapitalet. Mm. Det var den senaste stora folkrörelsen, så var det 68. Mm. Den här hängde i ganska länge. Men sen tog, ska vi säga, eliten, kapitalet, makten över oss igen. Och i Sverige så syntes det kanske mest på de reformer som kom med alliansregeringen 2008 och framåt. Men det hade påbörjat redan under Socialdemokraterna på 90-talet. Där man alltså, man tog bort arvsskatt. Och man minskar kapitalskatt och så vidare. Så att den som har kapital lever väldigt gott. Medan den som bara arbetar lever mycket, mycket mindre gott. Så att alltså från att folket hade det bättre så har alltså folk fått det sämre. Och makten har gått över till kapitalägare. Mm. Den här förändringen, alltså det är dags och ändra nu. Så nu då, 50 år sedan 68, nu 2018. Mm. Nu är det dags för en ny folkrörelse. Den folkrörelsen som var på 1900-talet, det var ju folkrörelsen, det var idrottsrörelsen, det var fackföreningarna. Mm. Det var alltså att folk gjorde uppror mot att de som ägde gårdar och ägde kapital, att de så att säga förtryckte människor. Och det var ju rösträtten. Men det var också mot alkoholismen, så nykterhetsrörelserna. Och vilka rörelser är det nu? Låt oss identifiera. Ja, det är hälsorörelsen, man kanske kan jämföra det med nykterhetsrörelsen. Nu är det hälsa, friskvård, det är friskis och svettis, det är motion, men det är också yoga, mindfulness, det är allt detta. Mm. Sen är det energirörelsen, det är mat, och Lasse tog upp det, odlandet,
alternativmedicin,
hälsofrihet,
precis,
holistiskt syn.
Och legaliseringen av cannabis bland annat, det är ju en folkrörelse med ungefär 100 000 på nätet som... Mellan 50 och 100 000 pers som rör på sig och öppnar upp sig.
Jätteviktigt för hälsa att vi inte tror att vi ska använda den symptomdämpande läkemedel längre. Mm. Utan istället gå in och verkligen bota från grunden.
Bota och läka.
Ja, visst. Så det är helt på ett annat sätt. Men så det är en folkrörelse. Och då finns enhet. Och ett politiskt parti, det jobbar ju med att jobba i riksdagen, och där så stiftar man lagar, man ändrar på skatter och så vidare. Mm. Så man gör på den nivån. Men det är ju bara till för att människor ska få bättre förutsättningar att leva ett bra liv. Alltså att äta bra, må bra, jobba lagom mycket, utbilda sig. Så man kan säga att... Ett politiskt parti är en underlättare för att människor och djur, natur, ska ha det bra här. Mm. Så ja, det är det som är idén.
Ja, alla som ingår i den här rörelsen har ju en röst.
Mm. Precis. Mm. Så ja, är man med i folkrörelsen på något sätt, känner att det här brinner jag för, de här sakerna vi pratar om, då passar det väldigt, väldigt bra att man röstar på enhet. Mm. Eller engagerar sig i enhet och gör någonting för enhet också.
Förändrar enhet.
Ja, precis. För alla är välkomna i enhet. Enhet är inte någon exklusiv klubb där vi säger att du får vara med och du får inte vara med. Mm. Nej, det här är folkrörelsen. Och den som är politiskt intresserad av den här folkrörelsen, var med i enhet. Var med och berika oss i enhet. Så att vi blir riktigt, riktigt stora. Mm. För det är då vi kan förändra samhället och världen.
Yes, och man behöver inte lämna någon för att vara med oss heller. Utan man kan, även om man är medlem i ett annat parti, så har man rätten att vara med oss också. Mm. Så att det finns liksom ingen konkurrens, utan det finns bara enhet. Mm. Helt enkelt. Att har man något att göra med oss, då ska man ha något att göra med oss. Liksom. Man ska inte låta något hindra sig.
Så. Nej, för ordet enhet, oneness, unity, det står för just att vi har det gemensamma. Det är väl egentligen kärleken i hjärtat som vi har. Så vi enhet och mångfald, att vi är ett. Och man kan ju se det väldigt praktiskt, att vi människor och djur, natur, det är samma luft, det är samma vatten, de här molekylerna, de åker runt i oss. Och vi är uppbyggda av alltihopa.
Vi är alla uppbyggda av varandra.
Ja, precis. We are one.
We are one through billions years of time. Yes, box.
Ja.
Mm. Ja, det var väldigt vackert. Jag orkar inte fortsätta vara intellektuell, så vi tar en liten låt tills vi talar vidare. Enjoy this. Den här heter Befriade, inspelad i Musikfors för ett par år sedan, och är gjord på en dag av goda vänner.
Vägen.
Yes, det där var låten Befriade av Blue Sky Tribe. Våran lilla stam som vi hade, vi var ett kompisgäng som träffades så fort vi kunde. Och de som kom in i studion, de fick vara med på låten. Det var väldigt kaotiskt. Ordningen var att jag satt vid mixerbordet tills låten var klar. Och så resten var kaos. Vem som gjorde vad och hur texten blev. Men det var bara skapande som uppstod i nuet oftast, våra låtar. Så. Mm. Yes, det kaotisk organisation var det på det här. Och jag tackar Anders för långrandigheten. Den var vacker och kärleksfull som grunden i enhet är. Vi har pratat mycket militanta saker, men nu ska jag ta med min militärskjorta och bli den hippie jag är. Yes, box. Nu är det rosa moln som gäller. Yes, våran ordförande Vitek Ronowski har förärat oss med ett besök här. Han kommer ända från Gnesta. Han tagit sig och jag är lite nyfiken på, det blir ofta så när man hamnar vid en mikrofon i en radiostation att vad ska jag prata om? Och jag undrar, vad ska du prata om? Yes, shoot bro.
Förväntar mig en fråga nästan, men...
Yes, vad är det du brinner för? Jag tänker att när man kommer hit så då snackar man om det man brinner för. Vad brinner du för mest? Vad har du längst ut på hjärtepumpen?
Det är många saker. En sak som jag har börjat brinna ganska mycket för några år sedan är basinkomst. Mm. Först var det ganska mycket lokal valuta. Vi hade en förening i Järna där vi höll på med att utvidga den lokala valutan. Järn eller järningar som det heter där. Sen har jag börjat närma mig idén om basinkomst och det var också det som fick mig gå med i nyheter eftersom jag tycker det är så oerhört viktigt.
Ja, ah, jag håller med. Oh,
och då började jag lyssna och läsa lite grejer av Roland Paulsen. Mm. Och det kan jag varmt rekommendera. Jag har initierat en studiecirkel kring hans bok Arbetssamhället i Gnesta, så där vi träffas med några vänner varannan vecka. Och det är väldigt stimulerande och mycket häftigt, hans analys av samhället, arbetssamhället. Mm. Hur det har blivit som det är. Och ja, för om man förstår det, det är först man förstår hela den här bakgrunden, hur våra samhälle fungerar och varför. Mm. Det är då man kan finna vägen ur det, så att säga.
Ah, ja.
Så det tycker jag är väldigt spännande att... försöka förstå sig på det är samhället i sig liksom. Sen ser jag ofta som en fara kan man säga att alla de här sakerna, de här alternativa rörelser vi nämnde här, de kan man kalla också för ekoaktivistiska rörelser, alltså ekoaktivism kan man kalla det för. Och den faran kan ju bli att då blir ju alla de här sakerna som en sorts, ska man säga, smyckrande grej. Eller att man gör det för att, och så kan vissa människor också känna att ja, men vi måste göra det här för att rädda det samhället från kollapsen. Mm. För det är ju så att...
Vem ska be för Babylon?
Ja,
så att säga.
Ungefär så. Alltså, jag kan säga så här. Alltså, det här arbetssamhället som vi lever i. Mm. Det är så här att tanken om att lönearbete har ett värde i sig har varit grunden i det svenska arbetssamhället väldigt länge. Liksom. Eller det är det som är grunden. Mm. Att arbetet har ett värde i sig själv.
Du har ditt jobb. Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Vad jobbar du? Hur mycket tjänar du?
Det är det som skapar oss. Och
det är, vilka frågor alltså?
Och det är en stor skam.
Hur många gånger? Ja,
det är en mycket stor skam att vara arbetslös till exempel.
Ja. Jag vill bara flika in. Du är lite söderifrån också. Jag är ju halvitalienare.
Ja, från Tjeckien.
Om jag skulle fråga någon i där jag kommer ifrån. Vad jobbar du med? Första gången jag träffar dem. Då skulle de ta det som en förolämpning. Skulle jag fråga någon vad de tjänar. Då skulle de aldrig mer prata med mig. Det handlar om respekt liksom. Man är inte sitt jobb, man är den människan man är liksom, och är den glädje man tillför till situationen liksom, inte något annat. Men fortsätt, ursäkta min inflykning här.
Det är därför frågar också alltid, vad sysslar du med? Så alltså, väntar jag på vad människan kommer att svara. Alltså,
ja, det var bra.
För det kan vara vad som helst, vad som är viktigt för människan. Liksom. Mm. Jag skriver artiklar, jag spelar flöjt och håller föredrag. Och det kan vara vad som helst.
Vad sysslar du med? Det ska jag komma ihåg. Det var bra, tack.
Men i alla fall så... Som det är nu, det har ju liksom varit berättigat under sin tid och spelat en viss roll för samhällsutvecklingen i Sverige. Mm. Så är det. Men det är ett oundvikligt faktum att alltså detta system, det är fulländat. Mm. Och det kommer att leda till oundviklig kollaps i framtiden om det fortsätter som det är, helt enkelt.
Absolut. Det går inte att komma ifrån.
Ja. Och därför så är det också meningslöst att försöka rädda liksom det här systemet egentligen. Och det talar för sig själv i enhetspartiprogram.
Mm.
Att vi inte har för avsikt att rädda det här samhället. Utan vi vill medskapa ett paradigmskifte. Och ett paradigmskifte innebär att vi vill skapa ett helt nytt samhälle. Som har helt nya värderingar. Där alla människor har samma värde. Mm. På grund av att de är människor.
Inte existensen, det är det som är existenslinjen. Från arbetslinjen till existenslinjen. Det stora skiftet.
Precis. Mm. Och då kommer vi till en spännande sak. Mm. För att ofta den största frågan för människor som tänker inom ramen av arbetssamhället.
Mm.
När man börjar tala om basinkomst.
Yes.
Som vi kallar för medborgarandel. Det är inte olika saker, men det kan vi ta senare.
Yes.
Så är det, ja men, vad kommer människor göra? Kommer de att vilja arbeta då?
Yeah.
Liksom.
Yeah.
Det är väldigt roligt för att lever man kvar i buren av systemet så försöker man hitta på bra svar.
Mm.
Liksom på det viset att, ja men visst kommer människorna vilja arbeta.
Mm.
För då kommer de, och så. Men egentligen så skulle jag ge fullända svar.
Mm.
Förhoppningsvis inte. För att i vårat paradigm, där ska människan undvika lönearbete så mycket som möjligt. För det är ingenting som egentligen bidrar till vår utveckling. Ofta är det så. Och det finns jättemånga arbeten som bara skadar, som förstör den här världen.
Mm.
Och då kan man säga att de som idag är arbetslösa eller inte kan arbeta av någon anledning eller inte vill, de är alltså nyttigare för det här samhället än
nyttigare för planeten i alla fall.
Och för planeten än tiotusentals andra människor från, ja men jag skulle även våga påstå från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som inte hjälper till samhället på något sätt.
Mm.
Och det är inte för att de är dåliga utan för att systemet är skapat fel.
Det är byggt så och det är inte så mycket att göra åt för att det är ett stort slott. Det är svårt att riva det med grunden men
det, precis.
Ja, nej, ja, intressant. Så, verkligen, jag ser hur du brinner för det här och jag gillar att du är hård.
Ja.
Du är stenhård. Vi ska ha bort det dåliga och bevara det bra. Liksom, det är den känslan jag får när du pratar.
Mm.
I grund och botten. Sanning är sanning. Bort med dåliga, in med det bra. Liksom.
Ja, men visst. Och blir det ju så att människorna väljer, eller många människor eventuellt kan välja att men då flyttar vi till landet och vi ska försörja oss bara på självhushållning.
Mm.
Och det är så vi ska leva.
Mm.
Det blir det bästa för samhället som man bara kan tänka sig.
Mm. Good karma.
Så. Men det är ett tänkande utanför den här buren.
Det är ett nytänk.
Det är ett nytänk.
Eller nytänk och nytänk. Det känns som gammal Jean-Paul Sartre alltihopa. Existentialism med ekologi i grunden. Någonstans liksom.
Mm.
Yes. Ja. Ja, intressant. Tack för inspirationen. Det var bra grejer det där som jag kände. Ja, bra. Yes. Anders, hade du något att tillföra här? Det kändes som du ville säga någonting här.
Jag kan säga att jag var på Järvaveckan och lyssnade på flera partiledare där.
Mm.
Och då var det ofta som så att det var arbetslinjen som skulle göra alltihopa. Det var arbete. Det var, jag kommer säkert ett tal, Då handlade det om invandrarkvinnor som skulle bryta sitt utanförskap genom att börja att arbeta. De skulle lära sig svenska genom att arbeta. Mm. Och de skulle bli av med sina, ska vi säga, kultur som inte var passade i svenska förhållanden. Det var arbetet som skulle göra allting och ge oss lyckan.
Det tyckte Hitler också.
Ja.
Arbeit macht frei, sa de.
Så,
de gamla nationalsocialisterna.
Ja, så det jag kan säga då från Järvaveckan, det är då att arbetslinjen sitter väldigt, väldigt hårt förankrad. Mm. Och det jag ska säga mer från Järvaveckan, det var då precis det Vitek säger. Det är inte människorna det är fel på, utan det är systemet. Jag träffade otroligt många människor med fantastiska idéer och kreativitet och som jobbade i små organisationer eller individuellt. Så det blomstrar där. Det är det här politiska systemet, det är där vi sitter fast och det är där felet ligger.
Yes. Ja, man brukar kalla det för kapitalismen också. Det. Där brukar man säga lite på skoj att folk kan snarare föreställa sig världens undergång än kapitalismens undergång.
Ja, just det.
Men det är ju en trist sanning också, för att det är ganska lätt att säga att vi vill förändra samhället, men hur? Det är den stora frågan som ofta...
Vi vill stå för världens övergång.
Övergång till en ny värld.
Till en ny paradigm.
Man måste våga, man måste våga.
Man måste veta när det är dags att hoppa. Helt också enkelt. Det. Och jag hoppas vi kan övertala svenska folket att hoppa med oss i år. Yes, vad roligt att höra dina tankar. Har du något mer du tänker liksom... jättekul att höra verkligen, Vitek.
Nej, men man kan ju om till exempel basinkomst, det kan man prata i en oändlighet.
Ja, jag tänker ju på det här, vi står ju för invandring och vi står inför något svårt som heter integration. Och jag har tänkt mycket på det här, för vi har två saker som jag tror kan bidra till integration och göra den så den går lätt för alla. För det första så har vi medborgarandelen, vilket gör att vilken invandrare som helst kan ta sin andel. Han har nog en ny svensk som inte kan språket. Han kan ta sina pengar och sen uppsöka det jobbet han skulle vilja ha. Och fråga om han får vara med. Och sen integreras han. Och gör en där, då gör två där. Och gör två där, då gör fyra där. Så att allt det här tjafset om hur vi ska integrera. Det, visst, man kan arbeta sig in som de här kvinnorna som skulle sättas i arbete. Men om viljan kommer inifrån den nyanlända själv. Om viljan kommer från honom. Då blir den ju beständig. Och den kostar ingenting. Det kostar inte samhället någonting att integrera en människa. Och det behövs inga lärare för det heller. Utan det handlar bara om att man har inte intresse av att delta i nationen där man har landat. Och jag lovar att de flesta har det. De skulle kasta sig. Jag känner inga som är så flitiga som invandrare. Som söker så mycket jobb. De vill jobba hela tiden.
Medborgarandel skapar ju arbetstillfällen.
Jag menar det.
Det kommer ju finnas gott om.
Ja.
Arbeten, så.
Ja, arbete finns det ju alltid, men det kanske inte alltid man får lön, men då har man ju en lön redan, så då kan man ju bara bidra om man, med det man vill bli bra på. Och jag tänker själv, jag skulle lätt kunna ta min medborgarandel och börja göra en lärlingstjänst på något ställe som jag absolut inte förtjänade att få en lön på, men jag vill lära mig liksom. Det är ett helt nytänk. Det är skörd i Skåne, ja, halva Sverige är fria just för tillfället. Ja, vi träffas där nere och gör dagsverken och ett helt nytt flexibelt samhälle kan uppstå där integration absolut inte är svårt. Och den andra delen är som vi röstade igenom, den här avkriminaliseringen av narkotika för eget bruk. Jag var ute och gick i en park häromdagen och så träffade jag ett gäng syrianer. Och så började vi prata om cannabis som är jättemycket på agendan. Det har varit på tv och vi är för den medicinska delen och Hela. Och först blev de ju rädda för att prata om det. För de är ju rädda för att göra något fel, för då blir de utvisade. Så de vågar inte vara sig själv bredvid svenskar. Men efter ett tag så luckrades liksom, de förstod att de kunde lita på oss. Och helt plötsligt var vi integrerade med varandra. Mm. För att de tycker inte om alkohol. De kan tycka om opium. De kan tycka om cannabis. Men alkohol ligger inte dem i smaken överhuvudtaget. Och därför umgås de inte särskilt mycket med svenskar. För att de är rädda för svenskar. De är rädda för att bli bestraffade. Precis som vissa, de så kallade knarkarna, drogbrukarna, är rädda för att umgås med så kallat vanligt folk. Alltså alkoholbrukare. Alla är rädda för varandra. Hur ska en integration och hur ska det gå liksom? Mm. Hur ska det gå att integrera i ett sånt land? Det går inte. Och därför tror jag WHO och FN stödjer den här. Det är anledningen till det. Och vi står ju också bakom det där. Och det, jag tror integrationen, plus att jag har en grej till. Det finns ett sällskap som heter Baha'i. Har ni hört talas om dem?
Mm.
Det är alltså en religion som tycker om alla andra religioner. Och det är ganska unikt. Och jag vet att Baha'i börjar växa i Sverige nu. Och skulle jag sätta igång ett integrationsarbete, då skulle jag ringa upp någon från Baha'i-rörelsen faktiskt. Att rådgöra med eller skapa någon slags... För de respekterar alla andra. Det finns en religion som respekterar alla andra religioner. Som inte är sekter, ska man väl tillägga då. Så där tror jag integrationen är det stora jobbet vi står framför. Medborgarandel av kriminalisering och lite respekt för de troende är nog grundpelare i integrationen, tror jag.
Mm. När du pratar om integration så, yes, så förde mig på två tankar. Mm. Den första är att människan har som lättast att umgås med andra och vara en del av gemenskap. När vi får göra det vi är bra på och det vi vill göra. När vi får vara oss själva. Mm. När vi får behålla vår egen integritet.
Mm.
Och inte är tvungna att utföra jobben som vi inte egentligen vill göra. Utan gör dem bara för pengarnas skull.
Mm.
När vi får behålla vår integritet, då är vi som är sociala. Så det handlar om integration på det planet också.
Integritet, integration.
Ja.
Det ligger lika i munnen alltså.
Ja. Och det första och det andra är att när vi nu får se om jag har tappat min tanke här.
Tappa svensk. plocka ner den igen. Ding-ding.
Ja. Om vi får friheten också att göra det vi vill. Så då liksom kommer den stora potentialen av alla människor av hela mänskligheten att genomföras. Att uppenbaras, helt enkelt. För just nu så är det kanske 20% kan det vara som uppenbarar sig genom oss, genom våra handlingar, eftersom vi inte kan göra det vi egentligen vill. Hur många det än är som gör ett jobb som de inte vill göra, men de har inget annat val. Alla ser de inget annat val.
Mm.
Men tänk om det här skulle förändras. Vilken oerhört stor potential det hade haft för samhällsutvecklingen.
Mm. Jag tror att man får jobba i sitt hjärtas fröjd istället för att jobba för att göra frugan nöjd. Så kanske det blir en bra dag för oss alla framåt.
Mm.
Yes. Har du något mer som du sitter och liksom lurar lite på? Som du skulle vilja dela med dig till medlemmar och lyssnare av?
Ja, jag kan bara rekommendera alla att gå på vår hemsida och läsa där.
Mm.
Läsa våra artiklar, våra visioner.
Mm.
Titta på vår valvideo som är... Jag är helt övertygad om att vi har den bästa valvideon av alla partier. Vi har jobbat med det hårt.
Yes.
Riktigt snyggt.
Lika snygg som du, Vitek. Ja, om ni såg honom, vi har snyggaste ordföranden. You can't beat that.
Tack.
Ja, man.
I'm not gay.
Ja, men du har mitt nummer så du vet.
Ja, man, jag har allt.
Vår hemsida talar för oss.
Den talar för oss. Egentligen, alltså vi är enhet och ni kan kalla oss vad ni vill och ni kan säga att vi har hur mycket foliantar på oss som helst. Men vi har det bästa partiprogrammet och det är där vi kommer att fullfölja. Hur crazy vi än verkar så har vi det bästa med partiprogrammet med mest sunt förnuft i av alla partier for fucking ever.
Vi har framtidens partiprogram.
Exakt, och just nu så tror jag faktiskt att framtiden möter oss.
Mm.
Det verkar som att de frågor som det här partiet har tänkt och liksom stött och nött och blött, det är de som kommer resas nu. Om några dagar, lite grann, i Almedalen. Mm. Yes. Ja, jag har lite så här, jag är på väg till Almedalen och jag kommer ju snacka sönder folk där, ska jag se till att göra. Men det är några saker som jag vill ha bättre koll på. Vi vill inte vara med i EU. Och jag röstade i EU-valet när det var. Jag minns inte året. Anders, du är ju... Nej, du hade inte den, nej. I EU-valet så röstade jag nej. Och det var inte för att jag tyckte det. Det var för att jag inte visste. Så jag singlade slant. Jag erkänner, jag singlade slant. Och det blev nej. Och det blev 51 mot 49 i det valet, minns jag. Och det var på fisens mosse, som vi brukar säga, att vi inte ens kom in i EU. Och nu är, det är inte, vi är inte de enda som vill ut ur EU. Och jag vet England har dragit nu liksom. Så jag är ju fortfarande, jag vet ju fortfarande inte om EU är en bra grej egentligen. För jag ser ju min pappa bor i Italien, mina syskon bor i Italien. Och det är skönt att känna att vi bor i samma land inom harfnuttar. Men samtidigt så ser jag ju att Sverige kanske lider lite under EUs tyngd, eller på något sätt vi får bära väldigt mycket, och vi har en egen potential som nation. Så i mitt hjärta så det står både ja och nej på något sätt. Ja, står det. I vårat partiprogram står det nej. Och där vill jag klara, ni som har tänkt på EU, jag har inte tänkt på det här på många år och har inte så mycket koll. Enhet och EU, vad säger jag när jag kommer till Almedalen och frågar om EU-grejen? Liksom?
Jag tror man brukar ofta sammanblanda olika saker också. Till exempel EU med Schengen.
Vad är Schengen? Klargör vad Schengen är för de som inte vet.
Schengen är det fria handels- och reseområdet, utrymmet i Europa. Mm. Alltså att vi kan resa fritt och så vidare. Mm. Jag ser ingen anledning till varför vi inte skulle kunna behålla det här även utanför EU. Till exempel. Och så finns det väldigt bra saker som EU driver, som till exempel Erasmus och Comenius-program och så vidare för utbyte av studenter och så vidare. Mm. Jag förstår inte varför det ska vara så problematiskt att man inte kan göra avtal som bara kommer behålla de här bra bitarna utanför EU. Varför inte England inte kan fortsätta med det?
England fortsätter inte. De är inte med i Schengen, eller? Det känns inte som England är med i Schengen, eller?
Jo.
De är det, Anders nickar här. Jo. England är med i Schengen. Jo.
Men jag tror att de lämnar just till exempel Erasmus-programmet på grund av
men inte
att
Schengen.
De lämnar EU.
Okej.
Vilket är en katastrof för många studenter. Som
är mitt i utbildningen då? Eller?
Nej, som väl Erasmus handlar om att du kan studera utomlands. En termin, två terminer. Comenius. Genom Comenius kom jag faktiskt hit till Sverige. Ett europeiskt program för framtida lärare som kan göra praktik utomlands.
Okay.
Så det finns också bra grejer med EU. Men i grund och botten så tror jag att Jimmy Åkessons uttalande nu häromdagen om att EU är en korrupt organisation och jag vet inte vad det mer han sa. Ja. Det var kanske lite hårt sagt, men i grund och botten håller jag helt med. Och jag tycker att det är en överstatlig organisation som inskränker vår egen demokrati. Mm. Och dessutom så har vi inte ens kontroll över vilka som kontrollerar EU. Jag tror inte ens har en aning om det. Och det finns egentligen länkar till EUs grundande och ledning från andra världskriget och företaget IG Farben som deltog i massdöden i koncentrationslägren och så vidare. Och sen så måste jag också säga att EUs själva grundtanke om frihandel är det som vi står som mest emot i enhet. För det är det som förstör lokal odling och lokal självförsörjning, okay. Självförsörjning. Mm.
Mm. Jag tror jag ska fortsätta där. Just den här globalismen, den här fria handeln, där kapitalägarna, de stora bankerna, de stora multinationella företagen kan flytta produktion precis som de vill. Och där man kan utnyttja naturresurser, exploatera naturresurser. Det är det som är den stora faran. Det är det som gör att vi alltså inte får den hållbarheten. Vi kan säga att vi sitter fast i ett system som gör att som vi inte tar oss ur. Ska vi ha en hållbarhet? Ska vi minska koldioxidutsläppen? Ska vi konsumera mindre? Och så sitter vi i ett system där vi så fort som vi jobbar mindre så vi blir bestraffade för att vi jobbar mindre. Mm. Vi överlever inte med att jobba mindre. Mm. Vi sitter alltså fast och där vi alltså blir pressade. Och där naturresurser alltså exploateras. Och det här beror på den här frihandeln och globalismen. Det är grunden. Vi behöver alltså komma tillbaka igen då till existenslinjen där vi tar hand om naturen. Och vi kan säga så här, det som händer nu det är då att beslut fattas globalt och de fattas egentligen inte av demokratiska organisationer utan de fattas av företag, multinationella företag, banker. Vad vi vill i enhet, vi vill ju ha lokalt självstyre, vi vill stärka lokalsamhället. Vi vill att beslut ska tas så nära de berörda människorna som möjligt.
Makten till folket, mer eller mindre.
Ja, precis. Mm. Nu kan multinationella företag, de kan flytta verksamhet från ett ställe till ett annat och säga nu flyttar vi från Sverige till Indien eller till Kina. Och därför att det är mer lönsamt för det här företaget. Mm. Så att vi sitter alltså fast i ett system som är då, ska vi säga, den ultimata arbetslinjen. Mm. Och en arbetslinje inte styrd av lokala arbetare utan styrd av de multinationella globala företagen.
Yes.
Sen ska vi också befria oss från den finansiella sektorn och bankväsendet, vilket vi vill inom...
Vi pratade en del, jag och Anders, om det igår.
Inom positiva pengar och så vidare.
Yes,
stoppa skapandet av pengar ur luften.
Yes.
Då måste vi ju lämna EU och den europeiska centralbanken.
Okej, okay, för annars är vi underhuggare.
Ja, det skulle jag våga påstå. Mm. Så det är EU är en del av hela... den här kolossen som representerar ett paradigm som håller på att dö ut.
Okej.
Okay. Ja, jag läste en artikel igår bara om sådana här drabbade länder då, utav det här monetära systemet. Om vi tar Grekland som har drabbats via de här centralbankerna och IMF och så vidare. Där folket får ta problemen som bankerna har ställt till med. Mm. Så att vi måste lämna det systemet.
Yes, box. Ja, jag ska väl säga att jag har väl inte haft så mycket nytta av EU så vi kan väl spola det. jag har en annan. Hade ni mer att säga kring det?
Nej, men jag vill bara komplettera det med att jag ser ett stort behov utav en annan samarbetsorganisation på en annan bas.
EFTA.
Så det är inte bara att lämna ut, utan vi måste medverka ett annat slags samarbete.
Jag personligen tror på ett nordiskt samarbete på grund av att den nordiska rösten alltid är alldeles för ödmjuk i världen. Men är vi några fler med den här sunda förnuftet som vi nordbor ändå står för ganska mycket? Vi har hållit mest fred i världen. På ett bra tag. Kan vi få en samlad röd? Vi har ju EFTA, om ni kommer ihåg den. Jag vet inte, är vi med i EFTA fortfarande? Finns den organisationen? Nej, det är nästan som man hörde inte talas om det. Men de nordiska länderna är en förnuftets röst på jorden, anser jag. Island, Finland, Danmark, Norge. Sverige. Alltså där har vi ganska nära folk som tänker ungefär som vi och kanske låter som vi också. Vi skulle behöva samma, för vi har en väldigt låg röst i EU. Sverige har väldigt piper ju knappt om oss där nere, tycker jag. Liksom. Anders?
För kunde man då revidera, förändra EU och behålla de goda delarna? Mm. Därför att det behövs ju en massa samordning. Men yes. Där man då kunde låta bli till exempel då gemensamma försvaret och banker och så vidare. Då skulle man få mer samarbetsorganisationer, inte den här stora kolossen som har ett eget liv och som då förstör väldigt mycket för lokalsamhället.
Att försöka reformera EU, det är som att försöka reformera arbetssamhället, har jag insett.
Så du menar EU är en del av det som måste falla, ett av de träden som måste falla?
Absolut, men jag vill inte direkt bidra till att det faller utan att skapa någonting nytt istället.
Vi går mot nya tider istället, helt klart. Yes, ja, så min slant visade rätt. Det blev nej. Okej, då har jag en annan fråga som jag har fått här. Vi har ju skolplikt och läroplikt. Vi är för någonting som heter läroplikt. Ska vi låta magistern ta den? Vad betyder det?
Det betyder att vi ska tillåta till exempel hemundervisning som är...
Så man kan vara resande och lära sina barn och...
Ja, det blir ju ännu lättare om vi har medborgarandel. Då kan man just välja att stanna hemma och undervisa sina barn själv. Eller en liten grupp. Vilket är väldigt svårt idag, om inte förbjudet i Sverige till och med. Så det kan man egentligen undra varför det är så i Sverige idag. Till exempel Tjeckien jag kommer ifrån, där poppade upp liksom med sådana här initiativ hela tiden väldigt mycket. Och staten är ju förvånansvärt tillåtande till det.
Ja, jag har förstått att Tjeckien är jättelångt fram i vissa aspekter som land. Gentemot Sverige har jag sett mycket förändringar där som är långt fram.
Det finns olika saker som är bra och olika saker som är sämre, exakt. Som det är överallt. Men just när det är utbildning så allmän utbildning så är inte så framgångsrikt. Men däremot just tillåtande inställning till de här alternativa initiativen i pedagogiken är väldigt bra.
Hur funkar det? För det låter som att Tjeckien har haft så ganska länge.
Ja, det finns en väldigt sug efter de här alternativen. Jag tänker att folk är missnöjda med statlig
ibland,
skola.
Ja, man känner ju det, ja.
Väldigt mycket, det är därför de poppar upp. Och det är det som jag egentligen skulle vilja se här i Sverige också mer. Att staten slutar lägga sig i skola så mycket som det gör idag. Utan att skolorna får mycket mer frihet i att utforma sig själva. Det är ju inte en symptom också av någon sorts sjukdom, att det här behovet av att styra som det är i Sverige just nu.
Vi har ju fått tillgång till miljarder med kameror och det är en förälskelseperiod som mänskligheten går igenom som kallas det gudomliga övervakningssamhället. Ögat ser oss vart vi än går.
Precis, det är inte bara kameror utan det är även krav som ställs på lärare och hela utbildningen, hur det ska vara styrt, vad ska undervisas när, i vilken klass, i och med att vi har nationella prov, vilket är också bara ett maktmedel för statistikens skull. Jag har precis genomfört nationella prov med min klass 3 och så och känner vi
Känner du sen som du torterar dem lite?
Nej, men jag har haft en viss nytta av dem, absolut.
Yes.
För bedömningens skull. Men de själva, de i sig är skapta för statistikens skull, inte för att vara hjälp till oss. Annars hade de varit helt frivilliga, så att säga. Det hade jag uppskattat mycket mer, till exempel. Men det är den här styrningen som hänger upp med ökad administration. Och det är inte bara i skolan, utan det är en sorts samhällstrend, det är samhällsanda. Eller tidsanda som behöver brytas, helt enkelt.
Yes.
Ja, det här är ju ändå ett symptom från den här industrialismen där man då ska kontrollera och se saker och ting som maskiner och fabriker. där de här enheterna, de här barnen, de är alltså någon form av produktionsenheter som ska stoppas in kunskaper, och så ska man kolla hur mycket kunskaper har de fått efter 3 år, och så ska man kolla det igen då, och så. Istället för att se oss som individer som växer lite olika snabbt och utvecklas på olika sätt. Och en del har mera intellektuella förmågor, andra har mer kreativa förmågor och väldigt praktiska och så vidare.
Och vissa är säkert jägare. De får säga diagnoser, för de kan inte sitta still.
Ja, precis.
De vill springa i skogen efter en gasell.
Precis. Och i dagens samhälle så får de mediciner så de sitter stilla istället för att låta dem springa.
Ja, jo,
och de allra flesta barnen behöver springa runt omkring. Ja. Så att det inte bara stoppa in i huvudet, utan att kroppen också får hänga med. Men vi har blivit väldigt, väldigt mycket styrda där istället för tillåtande. Och jag vet att Vitek tycker att det är förbaskat dålig lön för att vara lärare. Och det är ju förmodligen det viktigaste jobb som finns. Om det inte viktigaste är kanske att jobba med de allra minsta, att jobba på förskolor. Det är de som ska ha den högsta lönen. Sen kan man väl få, när man jobbar på mellanstadiet, då kan man ha lite lägre än på förskolor.
Är man så här professor, då får man basinkomst.
Då får man sin basinkomst, sin medborgarandel.
Och kanske lite gåvor.
Precis, för då har man så...
Och är man statsminister, då får man en gamla, då får man existensminimum.
Precis.
Och är man kung, då får man bara 1 krona.
Precis, för då har man... Ja, precis.
Vi vänder på det.
Ja, nej, för man har så som forskare har man ju så roligt ändå, så då bör man inte säga...
Det var
så
mycket.
Ja, men alltså,
om någon tror mig på allvar. Liksom.
Allt det här skulle faktiskt lösa sig själv med min borandel. För att få folk jobba, göra, utföra de här svåra jobben som lärare, men även som städerska och så vidare, då ska man behöva få ordentligt betalt. Så att de här jobben som är som sämst betalda idag, de ska bli som mest betalda.
Ja, det är lite upp- och nervända världen som enheter vill skapa. Ju mer man studerar oss, så är det den sista ska bli den första, och som i riket som ska komma, står det i Bibeln. Och enhet står väl lite för de tuffaste lärarjobben ska få bäst betalt liksom. Och ja, jag vet ju hur det är att jobba som lärare. Jag jobbar som lärare också. Det är, just nu är det ganska tufft.
Ja, det är...
Både lärarjobbet och vara elev, kan jag säga.
Jag instämmer.
Ja, verkligen.
Jag vill också lyfta upp till exempel namnet på Waldorfpedagogikens, Waldorfskolans läroplan och kursplan. Det heter En väg till frihet.
Okay.
Det är det som jag skulle önska att hela utbildningen ska vara, istället för en väg till arbete.
Ja, men det är ju frihet. Kunskap ger ju möjligheter att ta sig fram i livet. Och
men inte bara
frihet.
Kunskap, det är det som vi behöver undersöka också. Det är också upplevelse och konstnärlig upplevelse, konst. Vikten av konst.
Det är hur man använder sig också av sin kunskap kanske. Lite grann. Jag menar, har man bara kunskap och ingen social... empatisk kompetens, då kommer man inte långt heller
liksom.
Så ja, jag tror
vi vill skapa helhet, inte bara i skolan, överallt.
Holistik enhet överallt, ekonomiskt till armén. Jag träffade en tjej på tågstationen, hon var så nöjd, hon jobbar inom militären, hon var så nöjd. Hon tyckte mycket tjejer skulle göra militären. Och jag tror vilken skön militär det blir. Kom igen, vem skulle vilja dra ut i krig? Det skulle bara bli kärlek, du vet, mellan korporalen och generalen. Det blir mysigare med. Ja, vilken härlig fredagsmys vi fick här i enhetlig anda. Lasse, Anders och Vitek.
Bara du skojar lite så.
Jajamän.
Det är lite roligare.
Yes box. Jag ska skoja brallorna av dem nere i Almedalen snart, ska du se.
Och sen enhetsmöten, de brukar alltid avslutas med en cirkel.
En snabb cirkel,
där man har 30 sekunder var och säger hur känns det nu och vad har vi varit med om?
Det hinner vi.
Vad har du varit med om, John?
Ooh.
Hur känns det nu?
Alldeles utmärkt. Jag är lite nervös faktiskt. Det här är min nya karriär. Jag spenderar 20 år på min gamla musikutbildning tills jag blev nöjd musiker. Ska jag behöva vara politiker i 20 år nu? Ska jag ner till Almedalen? Är det nu det börjar? Är det nu det kommer hända? Jag är lite nervös, jag svettas lite. Tack. Lasse?
Ja, jag känner ju att det känns trevligt att vara med så många enhetare på bra positioner. Det har varit väldigt givande för mig och mycket lyssna på vad ni har för tankar. Och så skulle egentligen ha varit ner på väggfest i parken nu, men jag höll mig kvar. Så det är ett gott betyg för er tre. Så tack för mig.
Tack.
Det känns jätteroligt. Jag tycker vi har haft massor med tankeutbyte. Så det har kommit massor med nya idéer. Så det känns jättekul. Och jätteroligt att Lasse ska på väggfest här. Det är precis det här folkrörelsen med veganism och så vidare. Mm. Samtidigt som vi har en jägare här. Så att de existerar tillsammans.
Enhet.
Ja, nej, precis. Enheten. Ja, för enhet. Men jag ska, en sak som jag tycker är kul. Det är att vi brukar säga så här. Att enhet, det är politik som hjärtat gillar och hjärnan förstår. Och det känns gott i hjärtat och det känns bra i hjärnan. Jag har förstått mycket här nu.
Tack.
Ja, tack så mycket. Jag känner mig taggad. Enhet har väldigt mycket att ge dagens samhälle. Mm. Och jag vill bara uppmuntra alla att våga tänka utanför ramarna. Det är det enda som ger mening. Saker och tänker inte sanna för att någon ser det, utan utforska det själv. Kontrollera, det stämmer. Lyssna på dig, lyssna på din egen intuition.
Tack. Tack för att ni kom allihopa. 420 signar ut och det har, som precis alltid när man sänder det här programmet, så känns det så jäkla bra. Och jag älskar enhet. Jag älskar enhet. 420 everybody. 420.